Du lyssnar på Uppdrag mord av Simon Koenig i översättning av Jan Risheden. Uppläst av mig, Mats Eklund. Till Rachel. Del 1. Operationen. Kapitel 1. Var är pengarna? Var är prylarna? Prylarna? Stegs bibehöll ett neutralt ansiktsuttryck. Knarket, drogerna, grejerna som vi köper. Kolumbianen tillät sig ett litet hånleende. Det påminde Stegs om den min som Barry Growler, en ökänd översittare på hans gamla skola, brukade anlägga innan han utmätte någon av sina berömda bestraffningar. I närheten, sa han. Pengarna också. Okej, det var bra. Jag måste se prylarna först innan jag lämnar över några stålar. Jag måste testa dem så jag vet att det är rätt kvalitet. Litar du inte på mig? Frågade kolumbianen och lyfte händerna i en hjärtligt oskuldsfull gest. Flinet blev bredare. Stegs gillade det inte alls. Men så var det i den här branschen. Man kunde inte lita på någon. Och inte bara det. Man visste aldrig hur folk skulle bete sig heller. Det här var första gången han hade med kolumbianer att göra. Och han kunde inte låta bli att tänka på den där scenen i den gamla Al Pacino-filmen Scarface. Där Al och hans polare Angel åker till ett hotell i Miami för att köpa koks av en grupp kolumbianer. Men det hela slutar med att säljarna plötsligt drar fram pistoler och sätter en motorsåg mot huvudet på Angel i ett överraskande fruktlöst försök att få Scarface att avslöja vad pengarna är. Nej, Stegs tyckte inte att det här mötet var det minsta roligt. Det gjorde inte hans kollega, Paul Vokes Vokerman, heller. Vokes satt på en stol bredvid Stegs och vred och skruvade på sig, som om han hade flatlös. Fulano, däremot, som satt på andra sidan skrivbordet, formligen dröp av självförtroende. Men så hade han också tre livvakter utplacerade i rummet. Och Stegs kunde ha satt en tusing på att allihop var beväpnade. Under de omständigheterna hade kolumbianerna alla anledning att vara självsäker. Nu var det Stegs tur att le. Det handlar inte om det, Mr. Fulano. Snälla, säg Jose. Jose. Jose, typiskt. Han heter givetvis Jose. Det handlar inte om det, men du måste förstå min situation. Jag måste försäkra mig och mina kompanjoner om att varorna är äkta. Vi har bara gjort affärer en gång tidigare och det är i mycket mindre skala. Och jag vill inte riskera att det blir några komplikationer eller missförstånd redan i början av vår affärsrelation. Naturligtvis, du har rätt. Vi vill inte heller ha några missförstånd. Stegs gillade inte Fulanos sätt att betona missförstånd. Faktum var att det inte fanns någonting han gillade hos honom. Och han visste att Vokes tyckte likadant. Fulano var runt 45, kanske ett par år äldre, och välbyggd, med stort, fyrkantigt huvud. Och han såg mer ut som en sydamerikansk indian än som en latinamerikan. Han var väldigt snyggt klädd, men inte pråligt. Och hade samma älskvärda utstrålning som Stegs hade lagt märke till hos flera brottslingar i den högre ligan tidigare. Och han visste att den skulle försvinna snabbare än en bulle på en viktväktarkonferens om man kom på kant med honom. Stegs var angelägen om att det inte skulle ske. Han tog fram en elektronisk våg ur väskan, ställde den på skrivbordet och hoppades att de skulle förstå vinkeln. Det gjorde de. Fulano vände sig om på stolen och nickade åt en av livvakterna. Han som stod lutad mot väggen mitt emot. Bredvid den stora dubbelsängen med sidenlakan. Livvakten lämnade sin post och gick in i ett angränsande rum. Strax därpå kom han tillbaka med en portfölj som han bar fram till bordet och räckte till Fulano. Det blev en kort paus medan Fulano pillade med låsen. Sen öppnades portföljen. Han lade den på bordet med öppningen mot Stegs. I den låg en ensam enkilospåse med kokain.